This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
Fälttävlanshästarnas form i dressyrprovet, Therese Wiklund som tänkbar overnight leader efter fredagens tävlingar och så en intervju med Lars Kristensson som är tv-kanalen Discoverys expertkommentator i fälttävlan. Häng med när det snackas fälttävlan från början till slut i OS-podden. När det här avsnittet av Ridsports OS-podd går ut så har faktiskt fälttävlansdressyren redan varit igång några timmar. Avsnittet spelas då in dagen innan fälttävlansekipagen gör sin dressyr i Tokyo. Och jag, Anneli Frank och Ridsports medarbetare Elisabeth Hoff har tittat igenom startlistor och har lite funderingar kring det nya programmet och sådär. Det som jag tänker på, det är ju det här med tre ekipage i varje lag. Hur det kan påverka på olika sätt, till exempel startordningen. Du har kollat startordningen på de svenska ekipagen, Lisa. Hur ser det ut?
Therese Wiklund går ut som första svenska ryttare med startnummer 9. Andra ryttare är Louise Romeike med startnummer 33, och hon rider Kato. Och sen är det Ludvig Strennerstål då, sist ut.
Det blir imorgon, lördag.
Okej, men startnummer 57, Berlhamist. Så att, men nu vet ju inte jag så mycket om fälttävlan, men vad jag förstår då, Therese Wiklund på Viskera, Lena Nyströms uppfödning, att den ska vara, det här ekipaget är väldigt starka i dressyren, stämmer det?
Jag skulle inte bli förvånad ifall vi faktiskt har kanske inte en overnight leader i Sverige här i fälttävlan, men i alla fall på medaljplats efter dressyren faktiskt. Det vågar jag sticka ut hakan och säga med Therese Wiklund och Viskera, för de är riktigt, riktigt bra i dressyren. Och det jag tänkte på också var ju när svenska fälttävlanslaget togs ut, så var ju Therese Wiklund överraskningen där, får man väl säga. Hon har ju varit baserad i England ganska länge och gjort väldigt bra och stabila resultat utan att göra de här riktiga toppresultaten som ger uppmärksamhet. Terrängen är kort. Dressyrprogrammet är också kortat, det är under 4 minuter, man har inte så många chanser att reparera, ta igen, missa och sånt där. Så hennes dressyrspecialkunskaper har nog vägt ganska tungt i den här laguttagningen, tror jag. Jag vet ju inte precis hur kapten Bergendorf tänker, men det är en gissning.
Ja, men då kan man ju fundera då om det är bra eller dåligt, det vet man ju aldrig förrän efteråt med facit i hand. Men då att ha en stark dressyrresultat då i början Om det då liksom stärker de andra eller om de omedvetet då kan luta sig lite tillbaka. Vad tror du?
Ja, alltså jag har ju sett den svenska lagmaskinen faktiskt, om man får säga, fälttävlanslandslaget. Jag följde ju dem när de helt makalöst hämtade upp och tog ett brons på EM då 2019. Jag tror att de kan bli stärkta, de andra, av en riktigt bra start. Jag tror att det kan lyfta de andra. Jag tror inte att de kommer liksom luta sig tillbaka, utan snarare bli taggade och inspirerade av det.
Och de två andra då, jag har inte sett Luddes häst här. Jag har sett Ludde i dressyr och det kan ju vara jättebra och det kan vara mindre bra. Men hur är de i dressyren?
Nej, men det har ju varit som det har varit här med pandemin och så vidare. Jag har inte heller sett dem. Det jag vet om Kato då, Louise Romeckes där häst, den dök ju upp lite grann som inte gubben i lådan kanske, hon har ju ridit den ett tag och sådär. Men där var det ju framförallt tal om Vakiki och Vilux Utasan med Louise. Den här Kato är ju hennes man som har ridit innan. Bland annat badminton har hennes man gjort med den. Och hon tog över den nu bland annat för att inom familjen så såg man ju att hästen hade större chans att få gå ett OS-mästerskap med Louise än med hennes man då, Claes. Det är en större, hårdare konkurrens om platserna i Tyskland och sådär. Så jag kan inte säga så mycket om dressyren på dem, för jag har inte sett det själv. Resultaten kan man ju gå in och titta på, men jag har inte sett det med egna ögon.
Men hon har ju ett namn nu som förpliktigar. Det var ju, jag var inte på plats i Hongkong, det var du. Men jag kommer ju ihåg då man satt och tittade på tv på då en tandläkare eller?
Jajamän. Ja.
Alltså en amatörryttare då som vann OS i Hongkong 2008 på sin skimmel. Mm. Vad hette den? Kommer du ihåg?
En Marius.
Det, precis. Men det var ju väldigt, väldigt kul. Och nu har är då, det är ju hennes svärfar nu. Så att ja, hon har att leva upp till.
Det var... Han ingick ju också, Tyskland tog ju också lagguld, så han åkte ju därifrån då med två guld, tandläkaren från Tyskland. Och någonting, det var ju mitt första OS och det är ju alltid något speciellt. Men han hade något litet scary moment, eller kanske till och med ett par scary moments i hoppningen. Och han fick fråga om det på presskonferensen efteråt. Jag kommer inte ihåg exakt hur frågan löd, men det gick ut på att hans häst då inte riktigt hade svarat upp eller inte riktigt hade gjort vad den skulle, och vad tyckte han om det. Och han bara blixtrade till i ögonen och så sa han: Marius gör aldrig något fel, Marius gör aldrig några misstag, jag kan göra misstag men inte Marius. Sen var det färdigt pratat om det. Det går också en liten skröna, jag vet inte om den är sann, men de brukar ofta få något nedslag i hoppningen. Och Heinrich då, Romeike, Louise Romeikes svärfar, hade varit magsjuk i Hongkong och gått ner ganska många kilo i vikt där precis innan. Så det var, gick så här en liten skröna eller lite skämtsamt att när han hade förlorat några kilo så kunde Marius hoppa de där sista centimeterna som gjorde att han inte...
Okay. Ja, det var ju väldigt charmigt, det var väldigt kul. Och då när vi ändå är inne på det, det har ju alltid funnits en hel del amatörer i fälttävlan, men hur är det nu? Är det fortfarande?
Jag måste fundera lite grann på den frågan. Spontant, utan att jag har koll, så känner jag att det kan nog finnas en och annan amatör på riktigt hög nivå i fälttävlan, men att det blir allt mer sällsynt där också. Det är ju mindre pengar i fälttävlansporten än i de andra OS-grenarna i ridsport. Det är lite svårare att klara sig som fälttävlansryttare. Det blir inte samma pengar vid hästförsäljningar och så vidare. Hela det svenska OS-laget nu är ju heltidsryttare, inklusive då reserven Sara Algotsson Ostholt. Men jag vågar inte riktigt säga det, Lisa.
att ha Ludvig Svennerstål som sista ryttare då. Nu, han är ju en tävlingsskalle. Vad betyder det att ha en sån mentalt stark ryttare som går sist ut?
Det tror jag betyder jättemycket. Särskilt nu då med tre ryttarsystemet och allas resultat räknas. Att det är någon med riktigt pannben som rutar i terrängen sist ifall det har varit lite svajigt i de andra runderna. Men de andra två hästarna är bra i terrängen också. Det som är med Therese Wiklunds häst är att den är inte så snabb. Även som den verkligen, verkligen försöker så har den väldigt svårt att klara tiderna. Men den är bra på hinder.
Men dressyren nu då, vad vet du om det nya programmet?
Ja, det nya programmet då det är ju en uppskattad tid på 3:50, alltså strax under 4 minuter. Alltså det innehåller ungefär samma moment som innan, det är trav, sluta, trav, öppna, ryggning och byten och sådär. Men det är ju mycket kortare. Och det innebär ju då att man har ju inte samma chanser kanske att plocka igen några poäng ifall man har en miss. Det ligger en länk till programmet på teniridsport.se där man kan gå in och titta på det om man vill.
Men visst är det så att förut har ju många fälthundlastryttare stånkat och stönat om dressyren och tyckte att det var något nödvändigt ont och det är tråkigt och allting. Men visst är det så nu att dressyren är liksom accepterad som ett viktigt moment?
Ja, oja, så är det absolut. Sen ska man ju också komma ihåg att det är få som väljer att tävla och rida fälttävlan för att de älskar dressyr. För dem finns det ju för de som älskar dressyr finns det ju en annan tävlingsgren så att säga. Men att det är helt accepterat och att de tränar, och de allra bästa fälttävlansryttarna i dressyr är ju riktigt, riktigt bra och kul att se.
Mm. Nej, men för att de pratar ju ofta då om allsidigheten och att det är så viktigt och sådär. Så att ibland undrar man ju om det verkligen är det de är ute efter eller om det verkligen i själva verket är terrängbiten. Men det har ju blivit så mycket roligare att titta på dressyren, fälttävlansdressyren, och det kan man ju inte påstå att det alltid har varit fallet tidigare. Nu kan man se jättefina ryttare och där, om vi har pratat om formen på dressyrhästar, men där går det ju inte att klaga på formen. Där kan nosarna vara väldigt kanske för långt fram, men det ser naturligt och det kan vara riktigt, riktigt trevligt tycker jag. Just det, om vi ändå är inne på dressyren där då, så såg vi då, om vi backar bandet, så såg vi då i dressyrgrenen en irländsk ryttare som heter Heike Holstein. Hon red för övrigt den enda ryttare på hela OS som red sin egen uppfödning. Det var ju lite kul. Men framförallt så hade hon då också ett gult band på kavajslaget. Och det är då tydligen så att det är för att hedra minnet av då den 15-åriga fälttävlansryttaren Tiggy Hancock som förolyckades under träning då i mitten av juni. Och det kommer då, det bandet kommer alla de irländska ryttarna att ha under OS. Och det är ju så. Det är en farlig sport, det går inte att komma ifrån. Och på de här stora mästerskapen så är det ju då väldigt, har man ju då som reporter väldigt blandade känslor den här terrängdagen. Det är laddning, det är spännande, man vet att man kommer få se fantastiska ritter som man liksom håret reser sig, men sen är man ju då så nervös att det ska hända någonting. Riktigt hemsk olycka. Och då är man ju tvungen att rapportera om det och skriva om det, och så det är verkligen blandat. Och när terrängen är klar då, och det inte har hänt någonting, då kan man verkligen så andas ut och tycka att ja, men det här var ju en lyckad terräng. Och det är ju jag har väldigt blandade känslor för terrängen. Det är så delat, jag tycker det är så häftigt och samtidigt otäckt.
Alltså adrenalinet och spänningen, anspänningen timmarna innan terrängen på en tävlingsplats, den går ju nästan liksom att ta på laddningen som är då. Jag har ju sett, precis som du säger Lisa, fantastiska ritter och prestationer, men också faktiskt stått och sett dödsolyckor. Och det går liksom inte att... Ja, jag blir jätterörd nu bara när jag pratar om det. Det är så fruktansvärt och det är verkligen baksidan av den här sporten. Och det måste alltid vara uppe på bordet och diskuteras de här sakerna, lyftas de här sakerna, man kan göra det ännu säkrare. Till exempel svenska Anna Freskod hade ju ett otäckt fall nu då i Lemylen nyligen. Det var på ett sånt här ridningsbar hinder som inte löste ut. Hon hade en sån här extra väst som är upplåsbar som inte heller löste ut. För det var ju då parametrar, farten var för långsam så kraften i slaget i hindret blev för litet för att det skulle lösa ut. Och hon skildes inte från hästen så det var därför västen inte löste ut. Så även om man tycker att man har vidtagit alla möjliga åtgärder och så det kommer alltid vara en farlig sport.
Mm, och det, man undrar ju alltid när de står på startlinjen och man undrar hur är de här ryttarna funtade, varför, alltså det är obegripligt. Sen så måste man säga, hästarna verkar ju liksom älska det här och de vet ju inte vad som kan hända och tyvärr så går det ju inte så bra med hästarna, men å andra sidan så fram tills det så tror jag de har haft ett riktigt bra liv. De får vara hästar på riktigt, de älskar sitt eget mod och allting, så att det är hemskt när det händer och sorgligt och så, men som sagt var, hur ryttarna vågar göra det här,
ja, de vet ju,
de vet vad som, precis, kan hända. De vet vad som kan hända och ändå så ger de sig ut där, alltså det.
Jag tillhör ju de som ändå ganska länge har sagt att jag tycker inte att de här allra största hindren ska vara med. Jag tycker inte att det ska vara för långa banor, för svårt. Mothugget som jag har fått har varit att ja, men då blir det inte fälttävlan längre och det ska vara svårt och det ska vara långa banor och sådär. Men jag tror att det vi kommer se här nu i Hongkong med en kortad terräng som inte är helt maxad enligt de rapporter vi har fått, så kommer vi att se att det blir ändå en väldigt spännande och bra och utslagsgivande tävling utan de allra, allra största riskerna med.
För alltså, jag kan inte påminna mig att det har varit någon riktigt, riktigt allvarlig olycka i de senaste OS. Nu tittar man tillbaka så var det ju hemskt där i Stockholm när de, det var ju rena dödsfällan då, hinder var det nu var, det här leriga diket. Men det har väl ändå varit, känns ganska säkert, OS-banorna.
När vi kommer till OS då, så har ju även då internationella olympiska kommittén lite att säga till om. Det är ju liksom inte bara ett FI-arrangemang utan det finns ju andra intressen på ett OS. Och det menar ju också de som håller på med sporten att det kan vara liksom lite på gott och ont. Att de som lägger sig i och ska styra inte riktigt förstår sporten och sådär. Men det internationella olympiska kommittén förstår är ju sport generellt. Hur man ska nå ut till en publik. Hur det ska bli spännande och bra tävlingar. De grejerna kan de ju. Sen får väl FI komma in med det mer hästspecifika och bidra med det.
Men är det inte lite typiskt att det behövs folk utifrån? För ska bara hästfolk bestämma, då ändrar man inte på någonting. Utan att det är synpunkter utifrån, det är press utifrån som påpekar saker som då tvingar sporten att göra ändringar. Så att det är väl, tycker jag, bara bra att någon kommer in. Och sen så, vad jag förstår också, så tänker man liksom att de här ryttarna, att det är galningar som ger sig, men det är så mycket jag förstått att det så är det inte, att det är då, det är farligt att vara en helt orädd och en galning, man måste vara är medveten om riskerna och rida med liksom kyla och inte ta, och även hästarna får inte vara galna, utan de måste vara, se sig för och vara försiktiga och lite kalla i huvudet. Är det inte så?
Absolut, verkligen. De här tråkiga hästarna som bara springer, det är ingen som vill sitta på dem i terrängen. Och de måste framförallt vara väldigt, väldigt bra hoppare och kvicka i fötterna och kvicka i huvudet och kunna. Alltså, ryttarna går ju banan många, många, många gånger och präntar in vägarna, alternativa vägar och liksom lär sig. Och hästarna kommer i högt tempo och ska förstå på en tionde sekund frågan, uppgiften de har framför sig. Så det gäller att ha en speciell slags hästa.
Vad tror du om värmen nu då? För att det här, det går ju inte att köra på kvällen. Nej. Det måste man ju ha på. Och jag pratade med Matilda Hjärtstrand från förbundet som är pressansvarig på plats i Tokyo här tidigare. Och hon sa att alltså alla har varit så inställda på att värmen blir jobbig, så att det har gått ganska bra. Och hästarna framförallt verkar ha klarat det jättebra, de mjuka fina kroppen. Just Louise Romeike sa att hon var rädd då att hennes häst som är lite äldre skulle vara tagen, men hon sa att han har aldrig känts så fin. Och sen är då faciliteterna för hästarna ska visst vara i toppklass med vad heter det, AC och såna de här kylduscharna. De får chans att komma in och få svalka, vilket då var mycket svårare till exempel i Rio. Ja, när vi ändå är inne och pratar om värmen då, så kan man ju undra då de här asiatiska ryttarna, om de kommer att ha fördel, för att de borde ju vara vana. Det finns ju ett japanskt lag, va?
Ja.
Ett kinesiskt och ett
thailändskt, precis. Ja. Och både kineserna och thailändarna, det är första gången de har fälttävlingslag på OS.
Men är de stationerade där i Asien eller är de i Europa, vet du det?
Nej, jag kan inte redogöra för alla de lagryttarna, men jag vet att många av dem är stationerade i Europa. Mm. Det är de ju.
Men det blir ju, så jag hade ingen aning om att de hade fält. Att Thailand hade fälttävlingsryttare överhuvudtaget.
De har ju sitt det här Asian Games som är ganska stort, och där är ju fälttävlan med en gren där. Det går ju inte att säga att sporten är stor där, för det är den inte. Men det händer grejer och de tar hjälp av rätt folk och skaffar bra hästar. Kan ju också vara så att det här med att det är OS i Tokyo och Japan och att det har drivit på det lite grann, möjligheten att få rida ett OS då i Japan.
Sen undrar jag då lite, du har ju, hur många OS har du gjort?
3 OS har jag sett.
Ja. Vilket är ditt bästa OS-minne när det gäller fälttävlan?
Ja, men det måste vara London 2012. Den terrängdagen där. Det är inte bara ett av mina bästa liksom OS-minnen som report, utan det är ett av mina bästa minnen faktiskt i livet. Det var en så fantastisk tävling. Det var en så vacker bana med Londons skyline i fonden. Det var så mycket folk. Och så var det ju så fantastiska, fina svenska ryttarprestationer som då ledde fram till, ja, det var väldigt nära ett OS-guld faktiskt för Sara Algotsson och Stolt, ska vi inte glömma. Det blev ett silver. Men det var en magisk dag.
Nej, men det var häftigt. Och det var just den här liksom folkfesten som var. Och ja, nej, det var, kunde inte ha blivit så mycket bättre. Och det måste man väl säga att även om det skulle bli succé för Sverige nu, så är det en fantastisk prestation och allting. Men det är ju då i skuggan av allt annat runt detta OS och avsaknad av publik och så, som gör att tyvärr det blir en liten bismak någonstans när man tänker efter.
Jag har nästan svårt att tänka mig en OS-terrängbana utan publik. Hur det ska bli, kommer det att kännas att man, som att man galopperar runt på en träningsbana? Det måste ju vara något helt annorlunda än att rida för de här folkmassorna som det var i London. I Rio var det inte så mycket publik i terrängen, men det var ju ändå publik.
Nej, och sen så i Rio tyckte jag, det blev ju lite absurt att se då de här hästarna och ryttarna forsa fram med massa fattiga faveler i bakgrunden. Då på det sättet måste man ju säga att det är mycket bättre att ha ett OS i ett rikt land. Ja, vem vinner då?
Ja, jag säger nog, det är ju helt otroligt om det skulle bli så, men Michael Jung från Tyskland, om han skulle ta sitt tredje individuella OS, skulle vara helt otroligt. Men jag skulle faktiskt inte bli förvånad om han gör det. Och på måndag vet vi alltså vilka som tar medaljerna i den andra ridsportgrenen på detta OS. Det var jag, Anneli Frank, och ridsportsmedarbetare Elisabeth Hoff som snackade fälttävlan.
Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nu har andra ridsportgrenen i OS i Tokyo kickat igång och det är fälttävlan som började med dressyren här under natten. Och med oss idag i OS-podden så har vi Lars Kristensson som är expertkommentator på Discovery. Så honom har ni kanske redan hört om ni har lyssnat. Och om ni följer sporten så kommer ni höra honom under helgen här. Lasse, du är ju väldigt välkänd i fälttävlanskretsar i Sverige och har haft många olika uppdrag. Hur känner du och hur har du förberett dig inför det här uppdraget nu?
Jag tycker att det här ska bli väldigt roligt och jag har ju haft förmånen att kunna göra det här tidigare några gånger. Nu är det OS och det här är för Discovery, så det är på det sättet nytt. Men jag har ju liksom ett engagemang i sporten och det gör att nu kunna följa detta och rapportera från OS som ju oavsett hur man ser det ändå är det största, för OS är ju speciellt. Så att det är en väldigt rolig uppgift.
Mm. Du har ju lite att leva upp till här. Jag tycker att Peter Markne har gjort det väldigt, väldigt bra i dressyren, måste jag säga. Hur förbereder du dig? för uppdraget?
Ja, alltså det som en tid här nu har man försökt ta reda på så mycket information man kan om ryttarna dels. Så nu känner jag en hel del och känner till och likadant med deras coacher. Att få reda på lite grann bakgrundsinformation kring hur de olika lagen tänker, hur processen bakom ser ut. Likadant såklart förutsättningarna på plats, hur läget är alltifrån när ryttarna gick från sin karantän till nu att de kom in i tävlingen. Det fanns ju en viss dramatik, en häst kom ju inte med från första besiktningen, vilket är rätt så sensationellt. Polens ankare där på handlade ju lite grann om att få bakgrundsinformation och också kunna se hur det ser ut på plats där med banor och barngång och tankar och så vidare, så att nyttja kontaktnätet.
Och det ekipaget där är också ganska känt i Sverige. Honom har vi ju sett mycket på de svenska tävlingsbanorna genom åren. Det måste vara ett stort avbräck för det polska laget.
Ja, men absolut. Han är ju som sagt, de såg ju det som sitt ankare och han har ju varit med. Han gick det inte så bra i Rio för honom, men han var ju säkert revanschsugen och väldigt kompetent och en ryttare som skulle kunna göra ett väldigt bra resultat. Så jag har ännu inte fått mera detaljer om vad exakt det var, men hur som helst så tappade de ju en ryttare och fick sätta in sin reserv på plats, John Kaminski.
Vad har du mer för inside-tips?
Ja, alltså jag kan väl säga så här att det i det här formatet som nu är med tre stycken i laget bara och alla räknas, så gör det att det kommer att vara en otroligt spännande tävling som vi kommer att leva in i till sista ryttaren har gått i mål i den avslutande hoppningen. Så är det ju, för det är ju små marginaler som vi vet och en utspringning i terrängen förändrar ju helt scenariot med de 20 straffpoäng som det innebär, va? Men vi har ju, alltså på pappret så ser ju England och Tyskland otroligt starka ut. Det gör de ju och har ju, gör ju normalt alla en väldigt bra dressyr, men som sagt en utspringning i terrängen, det är 20 straffpoäng och då har man plötsligt ändrat på allt.
Hur tror du det kan påverka lagtävlingen?
Alltså det är ju, och jag tror att coacherna tidigare då när man kunde räkna bort en ryttare, så tror jag att coacherna har haft ett tänk hur man gör den taktiken. Nu är det ju annorlunda och här måste man också snabbt kunna kanske förändra det och följa hur tävlingen går, för att en ryttare då som har ett hinderfel i terrängen plötsligt, så är det ju ett annat scenario. Då kanske man får göra vissa avvägningar, att kanske göra någon säkrare väg för någon ryttare för att hellre ha lite längre tid och vara felfri på hinder. Och det man ser här av banan är ju också att det är ju en intensiv bana med mycket kombinationer, många alternativ, men som ju också blir väldigt långa och också faktiskt då krävande. För att hästarna får då galoppera längre tid under de här lite tuffa förhållandena med det klimatet som vi har. Så att det är en mängd avvägningar. Jag tror coachingen, där måste de vara väldigt snabba med att ta nya beslut ända in till sist.
Hur tror du att det här systemet med tre ekipage, allas resultat räknas, påverkar när coacherna lägger upp startordningen, den inbördes startordningen inom laget?
Ja, det gör det. När man tittar på den ordningen som nu är, så är det ju så att man har ju klart sparat de kanske säkra kort till sist. Vi har Michael Jung till exempel på Tyskland, är ju där. Och samtidigt så har man skickat ut nu England och satt Oliver Townend som först ut i sitt lag. Och han är ju en otroligt säker utan fighter som vill vara med, så det är klart att de kan få en väldigt bra start. Tyskland har ju då Julia Krajewski först ut, gör ju en fin dressyr, men ändå lite kanske inte så rutinerat ekipage de här tillsammans. De har gjort fantastiskt fina resultat ju, men det blir intressant. Och sen, och där gäller det såklart att ha en stark, stabil ryttare först. och sedan ju ha någon på slutet som är också stark att kunna hålla sin plan, eller att också få direktiv från coachen om att ändra väg. Och då är ju avvägningen, ska man offra en individuell medalj för laget för att säkra en lagplacering. Så att det är mycket, mycket intressant spel där, och det kommer att bli väldigt spännande.
Något mer förhållanden har det pratats mycket om. Banan har ju kottats och sådär. Vad har du att säga om det?
Ja, det är väl ungefär väntat. Man vet ju sedan, man har ju, det får man ju säga, att det är en otrolig beredskap och all noggrannhet med de faciliteter som finns för hästarna med nedkylning och hur man noggrant så att säga tittar och har monitor på hästarna hela vägen, och på ryttarna också för den delen.
Vad är det för monitorer de kommer ha på?
Nej, jag tänker mer på att man har liksom koll på dem, att man tar tempo, man ser och likadant på klimatförhållandena under, man har ju tagit fram ett värde som ett samlat värde för temperatur och luftfuktighet, och där har man ju en beredskap också om det går över en viss nivå, så kanske förskjuter man tävlingen eller rent utav ställer in om det skulle vara för dåliga förhållanden.
Tror du det kan hända?
Nej, det ska ju otroligt mycket till för det. Men det finns en beredskapsplan sedan ett par år tillbaka om detta, som är noggrant genomgången när man tittar på alla sådana värden. Det talades ju om en storm här, men än så länge har det inte kommit någon storm. Men det är klart att man har en stor beredskap för det här. Har man. Och jag tror att stallar, stallmiljöer, fläktar med sådana här vattendroppar, misting fans som det heter. Alla sådana faciliteter är topp för hästarnas bästa. Det är det absolut. Men sen är det ju ute på platsen där terrängen, och hästarna ska ju förflytta sig efter syren och stå en natt ute på där terrängbanan är. Och själva terrängbanan är ju ett ganska litet område. Påminner lite om Malmö City Horse en gång. Det är ganska många turer fram och tillbaks. Det finns en stigning tidigt i banan. Och det är en rätt hög intensitet i banan. Att den också har kortats ner, så blir det ju också att då blir det lite mer intensivt. Den blir 7 minuter och 45 minuter är optimaltiden.
När vi ändå pratar liksom beredskap på det här, det vet ju både du och jag att detta är en riskfylld sport. Hur är beredskapen där för att ta hand om eventuella olyckor och så?
Ja, jag kan inte detaljer, men att det finns ju en, har jag sedan i och med att från när jag var med i FI:s kommitté, så vet jag ju att man i flera år ju har planlagt det här, så det finns ju en väldigt noggrann plan för att ta hand om såväl hästar som ryttare om någonting skulle hända. Så det är för att man kan vara trygg med att det är högsta beredskap som finns på bästa möjliga sätt.
Nu ska vi ju inte ta ut några tråkiga händelser eller så i förväg. Men om det skulle hända någon hemsk olycka på ett OS inför världens tv-kameror och sådär, hur tror du det skulle påverka sporten?
Nej, det är självklart att det är ju en händelse i så fall som skulle ge effekter såklart på sporten när fokus är på. Och det får vi verkligen hoppas att det inte ska ske. Va? Och jag tror ju, man har ju, som jag säger, man har ju vidtagit, det finns alla med hindernas profil, hindernas konstruktion, med de svenska utlösningsbara hindren, alltså MIM-klippet, har på hindren. Och som jag säger, man har ju noggrant tänkt igenom allt det här. Och jag tror att det är också viktigt. Och jag tror också att hästar, ryttare vet ju förhållandena. Alla länder har ju förberett sig säkert på bästa sätt för att göra så bra prestationer som möjligt, men också minimera risken. Och det är det man får ha för ögonen. Sen vet vi ju som håller på att det kan ju hända en olycka på om man hoppar ett kryss på träning, eller om man sätter sig i bilen varje dag. Det kan ju hända, men Jag tror allt görs i alla fall för att det ska vara, man ska hantera riskerna på bästa sätt. Alla är medvetna och alla kommer att göra sitt bästa i det avseendet. Så att vi hoppas ju såklart på att det blir ett positivt resultat och bra sport.
Vad tror du då om Sverige, det svenska laget?
Man ska ju vara absolut optimistisk i det här. Och jag tycker att vi har bra ekipage på plats. Det är Therese har ju en liten fighter. Och hon har ju dock inte varit på något OS tidigare och så vidare. Men hon har en liten häst som är en quick häst som jag tror kan passa bra. Vi har Louise som ju då har en större häst men som hon nu har ridit in sig på Kato. Som är en kraftfull häst som ju hennes man tidigare har ridit. Och Ludde Svennerstål med Berlin Mist som är ett utmärkt val också. Så ja, tre bra ekipage som mycket väl kan överraska och få en bra placering tror jag.
Det tror jag också. Individuellt då? Vågar du säga det som expertkommentator?
Om du tänker på Sverige? Eller på...
Jag tänker på totalt. Du sa ju innan att Tyskland och England var starka lag på pappret och sådär. Men vad har du för medaljkandidater individuellt?
Individuellt så får man väl säga att det sannolikt finns en tysk på pallen. Mm. Och sannolikt en engelsk ryttare också.
Mm. Du vill inte säga namn eller?
Nej, alltså det är svårt att gå förbi Michael Jung klart va? Som ju har en fantastisk häst och som borde vara absolut var ju en guldmedaljaspirant. Det, allt annat var ju konstigt men de andra två Julia Krajewski och Sandra Aufart fantastiskt duktiga ryttare samma
verkligen.
Men jag tror om jag säger en tysk och en engelsk ryttare på pallen, ja. Sen finns det ju många, många duktiga. Jag tror en sån som Andrew Hoy är ju väldigt dedikerad. Han gör sitt 8:e OS.
Ja, fantastiskt.
Med en fantastisk häst. Alltså Vasily Delassos är ju en häst som jag också håller som en favorit här som häst. Det är en underbar häst. Och jag tror ju att jag hade ett samtal med honom för ett tag sedan. Jag vet att han är otroligt fokuserad på att göra ett resultat här. Och han är lika fit for fight som någonsin. Och väl förberedd. Sen finns det ju också våra nya seländska vänner. Nu hade paret Tim och Janelle Price hade ingen bra helg i Lomylen. Men de är ju alltid där. USA har duktiga erfarna ryttare. Jag tror kanske också att det handlar om att vara rätt så rutinerad i det här sammanhanget faktiskt. Att hantera den press som du ändå är och att ha varit med på olika förhållanden. Och, så jag tror att som alltid erfarenheten kommer att spela en roll här. Nej, jag ser fram emot fortsättningen här på detta och jag håller tummarna för svenskarna och jag tror att de kan mycket med göra ett fint lagresultat här.
Och det är alltså Ridsports OS-podd som har pratat med Discoverys expertkommentator i fälttävlan Lars Christensson, en känd fälttävlansprofil.
Du har lyssnat på Ridsports OS-podd och det var jag, Anneli Frank, som intervjuade Lars Christensson på slutet. Senaste nytt, referat, intervjuer och bilder från Tokyo finns som alltid på tidningenridsport.se.
Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.